Ja, tack för inbjudan. Jag har med mig många hälsningar från Tyskland, från den evangelisk-lutherska frikyrkan i Tyskland och alla bröder och systrar i tron. Lorenz ska hjälpa mig med att vi får lite bilder till det jag ska prata om idag. Jag hoppas det funkar. Innan vi börjar vill jag säga, bara, jag är ingen expert på det här. Alltså, jag har bara läst och ni kanske vet mer om det. Så om ni hittar någonting så får ni gärna bidra och hjälpa sen. Och det andra, det där med svenska, jag är inte alls så duktig på svenska. Jag har en fru som är jätteduktig på svenska, så hon översatte ett föredrag som jag höll i Tyskland på tyska. Och så jag ska försöka läsa det hon översatte och vi får se hur det går. Ja, tack Anna, att du hjälper så mycket. Här stod jag. Martin Luther och bekännelsen, det är ämnet. Och vi ska börja direkt. Vad kan man vänta sig under en sådan rubrik? Vi skulle kunna tala om vilken andel Luther har i våra lutherska bekännelseskrifterna. Man skulle också kunna titta på en av de skrifter som för Luther var en särskild bekännelse. Men idag ska vi befatta oss lite med den händelse i Luthers liv som det här uttrycket står i sammanhang med. Luthers bekännelse inför riksdagen i Worms 1521. Den här händelsen ger ett gott exempel på vad Luther menar med bekännelse. Vad enligt Luther en bekännelse består av och vad en sådan bekännelse endast kan grunda sig på. Om detta kommer det här föredraget handla om. Jag måste titta på klockan så att vi inte glömmer tiden. Ja, jag börjar direkt. Här står jag kan inte annat, Gud hjälpe mig. Amen. Det var år 1521. Och ni vet, i slutet av 1800-talet glorifierades förvisso Luthers uppträdande i Worms som på den här berömda målningen som kom till kring 1900. Vi ser Luther som en modig bekännare som utan fruktan bjuder påven och kejsaren motstånd och inte känner några tvivel. En man som inte verkar känna någon rädsla alls inför döden på bålet. Den här synen är inte särskilt nytt. Jag har ett exempel. Här ser vi ett samtida flygblad 1520 som visar Luther som Hercules Germanicus, den germanske Hercules. Den ensamme kämpen som tar sig an både påven och hela den medeltida teologin. Påven är till hons upphängt vid hans näsa. Under Luthers hand hyker en inquisitator och runt honom kryper och kravlar de skolastiska medeltida teologerna som Aristoteles. En lite mer realistisk bild av scenen i Worms visar det här trycket som för övrigt innehåller redan Luthers berömda slutord: här står jag kan inte annat, Gud hjälpe mig. Jag kommer att säga, det är kanske inte säkert om det är precis det, de orden som Luther använde. Det kanske finns en kortare version också. Vi pratar om det lite senare. Men vi vill fråga idag: hur kom Luther till en sådan bekännelse? Vad vet vi överhuvudtaget om den här bekännelsen för historia och bakgrund? Talar vi verkligen om en enskild människas utom ordentliga mod? Vilka personer var inblandade som Luthers motståndare eller understödjare? Det är dessa frågor som vi kommer att ägna vår uppmärksamhet åt. Vi tar hjälp av Luthers citat och delar upp föredraget i de här delar. Först ska vi prata lite om förhistorien. Sen andra delen. Här står jag. Varför reser Luther överhuvudtaget till Worms? Sen en tredje del. Jag kan inte annat. Varför inte? Och så om vi hinner med ska vi tillämpa lite och fråga var står vi idag? Så vi börjar med del 1 för historien. 95 teser och en släpande process. Vi börjar den 31 oktober som vi har just firat. Luther anslog sina teser. Luther är 33 år gammal. Han är doktor i teologi och bibellärare vid Friedrich den Wieses universitet i Wittenberg. Här ser ni Friedrich. Ni kanske säger Fredrik, men det är samma man. I Wittenberg håller Luther föreläsningar om enskilda bibliska böcker, Psaltaren, Romarbrevet, Galaterbrevet och Hebreerbrevet. Friedrich hade grundat sitt universitet i Wittenberg som sitt landsuniversitet i kurfürstedömet Sachsen, i Kursachsen. Och han bemödade sig att locka studenter till Wittenberg med hjälp av skickliga lärare, till exempel som Luther. Här ser ni förresten siglet från universitetet. Luther själv överraskades av händelserna som förresten, nej, det har jag glömt. Vi har en liten karta som kanske är intressant för er som är lite längre bort från Sachsen. Det är lite krångligt med kartor. Sachsen var delat i två stora delar, men de var inte så fina med raka linjer. Det fanns en en kurfürstedöme, det är den röda, där Luther bor och där Friedrich den Wiese är härskare. Och så fanns det en annan del, Herzogtum Sachsen, som man var mer emot Luther i början i alla fall. 1539 har de också blivit luthersk. Så det är lite viktigt att prata om de händelser som kommer nu. Luther själv är överraskad av händelser som följde uppspikandet av teserna. Inte endast av hur snabbt hans 95 teser mot avlaten spred sig i världen. Det tar bara två veckor och de är bekant i hela Tyskland. Och så är det några veckor och de är bekant i hela Europa. Framförallt blir Luther överraskad av reaktionerna som teserna utlöste. Det var ju ingen lärarförklaring, utan till att börja med endast ett upprop till diskussion bland doktorer, bland de lärare. Så här stod det i inledningen till de latinska teserna. Och jag läser, om ni kan följa med här. Av kärlek och med viljan att klargöra kommer nedstående att diskuteras i Wittenberg under ordförandeskap av den ärevördige fader Martin Luther, filosofi, magister och helig mästare i teologi och ordinarie universitetslektor på samma plats. Därför ombeds de som inte har möjlighet att närvara och diskutera på plats, att de gör det i skrift. I vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det finns säkert andra översättningar. Jag vet inte om det är det bästa. Det är Wikipedia som skriver så här på svenska. Luther anade inte att hans teser genast skulle spridas i Tyskland och snart i hela Europa. Ärkebiskopen i Magdeburg och Mainz, Albrecht, som Luther skickade teserna till, i sin tur vidarebefordrar de omgående till Rom. Och där sitter han, påve Leo den tionde. Det finns två olika yttranden av påven. Det första lyder så här. När han läser teserna säger han: Luther är en drucken tysk. När han har nyktrat till kommer han att tänka annorlunda. Det är förresten, jag läste en biografi som jag rekommenderar. Det är Bainton, som ni får gärna titta i. Det är en bra liten grej, och jag tycker jättemycket om den biografin. Det andra lyder: Broder Martin är en briljant pojke. Allt ståhej beror på munkarnas avund. Båda benämningarna innehåller väl ett korn av sand. Ett är säkert. Den romerska kurian var alarmerad. För Luther berörde med sina teser inte ett perifert tema utan själva centrum i den romerska teologin. Ni kanske hörde av en man som heter Erasmus, som var en berömd lärd man. Han sa om Luthers teser: Luther har begått två brott. Han antastade påvens krona och munkarnas mage. Så auktoritet och pengar, inkomster. Luther skulle komma att formulera sin kritik allt tydligare under stridens gång. Så tesen är inte slut, det är början av reformationshändelserna. Luthers kritik riktade sig mot påvens auktoritet. Det som följer nu är 4 års mer eller mindre släpande process mot Luther, i vilken påven och kejsaren försöker allt att få munken från Sachsen att ge med sig, eller att i alla fall tiga. Till att börja med fick Luther 1518 diskutera sina åsikter vid sina ordensbröders församling i Heidelberg. Men sen blev Luther beskyld för kätteri inför påven av de konkurrerande dominikanerna, till vilka Tetzel tillhörde, och han citeras till Rom. Det är endast tack vare Friedrich den Vises göranden som Luther får möjlighet att förhöras i Tyskland. Ett första datum är Augsburg, där Luther förhördes framför den här mannen Kardinal Cajetan. Han var en verklig celebrity, alltså en viktig man i katolska kyrkan. Alltså väldigt känd, väldigt kunnig. Även om Luther har försäkrats fri led till Augsburg, så är läget, och det är ju 1518, läget är inte alls ofarlig. Luther-biografen Bainton beskriver läget så här: Luther bröt upp mot Augsburg med onda aningar. Faran var mycket större än 3 år senare, när han skulle resa till Worms som en förkämpe för en sig uppresande nation. Hösten 1518, där Luther träffar Cajetan, var Luther bara en augustiner eremit, alltså en munk, som var misstänkt för kätteri. Och Luther såg redan bådet framför sig och sa till sig själv, det är här Augsburg, och så Luther säger i ett brev där han skriver: Nu måste jag dö. Ack, vilken skam jag kommer att bli för mina föräldrar. Luther plågades av tvivel. Har hans kritiker ändå rätt? Hade han förivrat sig? Han säger så här: Är du ensam klok och resten av människosläktet i villfarelse? Men kardinal Cajetan lyckas inte förmå den uppkäftige munken från provinsen att ta tillbaka sina teser, trots att Cajetan uppträder mot honom med mildhet. Luther gör sig senare rolig om Cajetan och kallar honom en harpspelande åsna. Cajetan å sin sida tar till protokollet: jag vill inte tala mer med den besten. Han kräver att kurfursten Friedrich ska skicka Luther bunden till Rom. Luthers biktfar Johan Staupitz löser Luther från hans lydnadslöfte, och Luther liksom flyr från Augsburg och vädjar till påven, som han menar har fått dålig råd. Så Luther begär att ett koncilium ska sammankallas, det vill säga en allmän synod på en säker plats, där han får berätta vad han verkligen menar, och att det inte alls någon kätteri. Men alltså, tiden efter Augsburg är farliga, det är verkligen det går hett till, en heisa herbst 1518. Luther till och med är redo att lämna Sachsen och gå i exil, men Friedrich den vise håller en skyddande hand över sin augustinermunk. Men sen ändras grejer. En ny situation stod när kejsaren Maximilian dör januari 1519, och den här mannen, Karl V, blir vald till det heliga romerska rikets nya kejsare. Det innebär en viss lättnad i processen mot Luther. Påven Leo hade gärna velat förhindra att han, spanjoren Karl V, valdes. Påven skulle till och med ha stöttat att Friedrich den vise hade valts till kejsaren. Men Friedrich avböjde, men använde sig dock av detta gyllene tillfälle och krävde att man skulle förhöra Luther i Tyskland. Det är lite om Karl V, han är alltså verkligen en stor släkt. Det såg man, ser man också, ja, lite familj. När Karl V blir kejsare, då är det en gynnsam tid för reformationen. Luthers tankar har tid att sprida sig och finna allt mer samtycke. Ett exempel på det är Luthers disputation i Leipzig. Här ser ni Luther och Eck, Johann Eck, som var en gammal vän till Luther. De diskuterar om Luthers lära under sommaren, juli 1519. Eck ansätter Luther: är ni den enda som vet någonting? Har förutom er hela kyrkan orätt? Ni ser, det kommer om och om igen. Är ni den enda? Luther kontrar: jag svarar att Gud en gång talade genom en åsnas mun. Så, alltså i Leipzig 1519, där är det, ja, det går ut ganska jämnt för Luther. Men sen har man bestämt sig i Rom att Luthers lära är kätteri. Läget blir värre igen med en påvlig bulla, på tyska säger vi Bannandrohungsbulle, från juni 1520. Bullan hotar Luther med exkommunikation, det vill säga utslutning ur kyrkan. Man ger honom en frist på 60 dagar att återkalla sina läror. Men samtidigt använder Luther sin tid att författa några av sina viktigaste skrifter. Vi kommer att höra mer om en av dem idag. Sen Luthers skrifter, här ser ni några: till den kristna adeln i Tyskland, om kyrkans babyloniska fångenskap och om en kristen människas frihet. Samma tid. Men så här fördömer man 41 artiklar i Luthers skrifter och lära i den här påvedig bulla. Luthers lära, så står det där inne, är heretiska, anstötliga, falska, förolämpande för fromma öron, förförande för fromma själar eller motsträvande den katolska sanningen. De skrev på latin, så den heter efter första två ord, exurge domine. På tyska på svenska börjar den så här: res dig, o herre, skriver påven. För din sak en vild galt har brutit sig in i din vingård. Och så får Luther 60 dagar tid. Om inte Luther återkallar sina läror, så skulle den nödvändiga följden bli att han bannlystes som medborgare av det heliga romerska riket. Som kättare skulle han uteslutas ur den kristna gemenskapen. Och det är ju också det som hände sen. Så det är 1520 sommaren. Nu är frågan, här står jag, varför reser Luther överhuvudtaget till Worms? Det finns fina källor. Jag hittade den här boken i Dresden på biblioteket, och man kan till och med låna ut den och läsa i en särskild rum. Det finns, jag tror, samma år när Luther reste till Worms, 1521, trycktes över 30 utgåvor av händelserna där. Och de bevarades i över 100 exemplar, en av det ser ni här. Man kan till och med se vem som var med. De som satt med vid förhöret i Worms. Så källorna är jättebra, man vet jättemycket om själva riksdagen i Worms som vi ska prata om nu. Armin Kohnle, en kyrkohistoriker från Leipzig, skriver så här om riksdagen i Worms. Worms var en avgörande händelse för reformationshistorien, även om de deltagande inte anade att de skrev världshistoria. Så alltså, det var verkligen en viktig grej, men de som var med visste inte så mycket, för de visste inte hur det skulle gå ut. Vi skriver som sagt år 1521. Kejsare Karl den femte är som sagt vid riksdagen i Worms. Han är ganska ny i sitt ämbete. Och Luther hade skrivit till honom så här: jag begär inget skydd om jag blir befunnen gudlös och heretisk. Jag ber endast om att varken sanning eller villfarelse fördöms utan att först ha blivit hörda och motbevisade. Karl den femte, här har ni en lite senare bild. Det är ganska intressant, för det karakteriserar lite hur han tänker. Han säger så här: jag talar spanska med Gud, italienska med kvinnorna, franska med män och tyska med min häst. Så det är han. Men han är ganska ung i Worms, 19 år. Och ja, han är bemödad att avsluta fallet Luther så fort som möjligt och utan uppror. Vid ett möte mellan honom och Friedrich, här ser ni Ian Friedrich, hade den unge kejsaren kallat till ett förhör i Tyskland. Alltså kurfürsten Friedrich, han hade kallat till ett förhör i Tyskland. För kejsaren var kurfürsten Friedrich överlägsen både i ålder och i betydelse. Och kejsaren sa till Friedrich: vi önskar att ni för med er den ovannämnde Luther till den kommande riksdagen i Worms. Påven i Rom tycker inte alls att det är en bra idé, så han skickar sin utsände, Aleander heter han, som talar för påven i Worms. Rom vill till varje pris förhindra utfrågningen av Luther inför riksdagen. Här ser ni ett citat av Aleander. Har hela världen gått vilse och är endast Martin kvar som har ögon att se? Är ni galna? Vad gör ni här? Så den saxiska kurfürsten Friedrich, han verkar rådlös inför situationen. Vad ska han göra? Han till och med frågar Luther, vill du komma till Worms om det skulle vara möjligt? Och det är intressant att Luther svarar till kurfürsten Friedrich när han får frågan. Han skriver så här, det är Luther. Du frågar vad jag kommer att göra när kejsaren kallar mig. Jag kommer, även om jag måste resa sjuk. För man får inte tvivla på att man blir kallad av Herren när kejsaren kallar en. Använder de våld så måste man anförtro sin sak till Herren. Han som räddade de tre ynglingarna ur den brinnande ugnen i Babylon lever och regerar. Vill han inte rädda mig så är mitt huvud mindre värd jämfört med Kristus, han som dödades till anstöt för många. Nu är inte rätt tid att tänka på fara eller räddning. Nu gäller det bara att se till att vi inte låter evangeliet bespottas av de gudlösa, bara för att vi inte vågar bekänna vad vi har lärt och skräms av tanken att utgjuta vårt blod för evangeliets skull. Dessa ord visar Luthers djupa ödmjukhet och underkastelse inför Guds planer och ett orubbligt förtroende för Gud. Luther tydliggör även hans beslutsamhet att träda fram för evangeliet och bekänna Kristus, kosta vad det kostar vill. Till sin biktfar Staupitz skriver Luther: nu är inte tid att frukta utan till att ropa högt. Saken är allvarlig. Så även om Rom försöker förhindra, kejsaren inbjuder Luther igen. Det är början av mars 1521. Riksdagen är redan i full gång. Och så här låter det när kejsaren skriver till Luther. Vår ärevördiga, kära, andäktige Martin Luther. Vi och riksdagen har beslutat att ge dig fri led så att du kan komma hit och vi får höra dina förklaringar kring de läror och böcker som under en tid har publicerats från dig. När Aleander, alltså den alltså påvliga legat, hör detta, så säger han: oerhört, så tilltalar man inte en heretiker. Luthers vänner varnar honom för att resa till riksdagen. Även moderata katoliker försöker avråda Luther från resan och istället lösa angelägenheten i det stilla utanför offentlighetens ljus. Men ni vet Luther resa dit. Ett bekant uttryck av Luther är: och om där än vore så många jävlar som tar pannor på taken. Så det handlar inte om hans person. Det handlar inte om hans liv. Det här handlar om evangeliets sak. En klar bekännelse fordras. Och där är vi redan här. Jag kan inte annat, varför inte? Som jag sa, källorna är jättebra. Vi vet mycket om Worms. Luthers resa till Worms och ankomst till staden där riksdagen var samlad liknar ett triumftåg. Luther kommer till staden i en tvåhjulig saxisk vagn, så säger det. Kejsarens budbärare rider framför honom. Ögonvittnen berättar att 2000 nyfikna åskådare är närvarande och följer Luther till hans kvarter. Luther kommer den 16 april. Dagen därpå, klockan är 4 på eftermiddagen, förs Luther av en herold utan stort uppseende inför kejsaren, inför kurfurstarna och riksdagsledamöter. När Luther kommer, säger Karl den femte därvid: han kommer inte att göra mig till kättare. Så här ser ni scenen igen. Scenen bjuder på en del dramatik. På ena sidan har vi kejsar Karl den femte, härskare över det heliga romerska riket, arvtagare till Maximilian, arvtagare till en lång rad romerska härskare. Han är garanten för enheten i det riket, sa man på den tiden, solen aldrig gick ner. På andra sidan står en enkel munk. Hans enda stöd är sitt orubbliga förtroende för Guds ord. Det är som David mot Goliat. Igen här har vi en bild från tiden. Framför Luther ligger en stapel med böcker och han blir tillfrågad om det är hans. Källorna säger så här: med knappt hörbar röst svarar Luther: böckerna är alla mina och jag har skrivit fler. Därefter blir han tillfrågad om han är beredd att försvara alla böcker eller om han är beredd att återkalla någon av dem. Luther tänker högt och hans svar ger återigen en djup inblick i hans själs liv och ger oss svaret på frågan varför han inte kan annat. Han säger så här: detta handlar om Gud och hans ord. Det här angår själarnas salighet. Om detta har Kristus sagt: den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Att säga för lite eller för mycket vore farligt. Jag ber er, ge mig tid att tänka över det. Det låter lite konstigt. Även rättsförståndaren Johan von der Ecken, som leder förhöret, han uttrycker sin förvåning över att en teologiprofessor som Luther inte genast visar sig beredd att försvara sin hållning. Men Luther får den betänketid som han ber om. Vi har ett kort brev som Luther skriver samma kväll, 17 april 1521. Detta brev framgår att Luthers svar den dagen inte på något sätt berodde på att han var osäker på sin sak. Luther skriver: de frågade mig om jag vill ta tillbaka mina böcker, men jag kommer i all evighet inte att ta tillbaka ett ord av Kristus bistår mig. Benton, alltså Luther-biografen, bedömer betänketiden så här: betänketiden handlade inte om ett ja eller ett nej, utan tjänade till att hitta en välövertänkt formulering av nejet. Så det är nästa dag, 18 april. De övriga förhandlingarna drar ut på tiden så att Krosa Lutheri, alltså fallet Luther, inte talas upp förrän fram emot klockan 6 på kvällen. Samma fråga ställs som dagen före. Den här gången svarar Luther högt och tydligt. Luthers svar börjar med följande ord. Ni kan läsa dem här. Ehrfürchtige Kaiserin, edla Fürster, modige Herrar, om jag inte har gett någon av er rätt titel, ber jag om ursäkt. Jag är inte en hovedsman, utan bara en munk. Ni frågade mig igår om böckerna är mina och om jag är villig att ta tillbaka dem. De är alla mina, men vad gäller andra frågan så är de inte av samma slag. Så istället för att svara med ett enkelt ja eller nej delar Luther upp sina skrifter i olika grupper. Istället för att agera inträngd i ett defensivt läge har han nu möjlighet att bekänna de övertygelser som han har vunnit ur den heliga skriften. Och vi kan titta kort på de tre delar som Luther delar in sina skrifter. Det är första gruppen är tro och lära, sen antikatolska skrifter och en tredje grupp skrifter mot enskilda personer. Och så här skriver Luther, eller så här säger, bekänner Luther framför kejsaren och riksdagen. Han säger så här: en del handlar om tro och lära så enkelt och evangeliskt att till och med mina fiender måste betrakta dem som värdiga att läsas av kristna. Skulle jag återkalla dem så vore jag den enda människan på jorden att fördöma sanningar som bekänns av både vän och fiende. Så ni kan inte säga någonting mot det och jag kan inte ta tillbaka det. Andra gruppen. En annan del, säger Luther. En annan del av mina verk riktar sig mot förödelsen av den kristna världen genom papisternas onda liv och läror. Vem kan förneka när det allmänt klagas och vittnas om att påvarnas lagar plågar människornas samvete? Så ni måste ju tillge att även i katolska kyrkan, även i kyrkan här, många är på min sida att det finns ju saker i kyrkan som vi måste prata om. När Luther har sagt det här svarar Karl den femte med ett häftigt nej. Men sen pratar Luther vidare. Han säger så här: den tredje sorten innehåller angrepp mot privatpersoner. Jag medger att jag i dessa var häftigare än vad som anstår mitt stånd som munk. Men det handlar i domen över mig inte om mitt liv utan om den kristna läran, och därför kan jag inte heller ta tillbaka dessa böcker utan att genom det stärka tyranni och gudlöshet. Om mitt fel kan visas för mig så vill jag vara den första att slänga mina böcker i elden. Så Luther väljer sina ord med noggrannhet. Han återkallar inte sin lärare. Han avlägger en klar bekännelse för Guds ords sanning. Och han hoppas att hans åhörare ska instämma i hans bekännelse. Johan von der Ecken, som leder förhöret, svarar därpå: Martin, du har inte tillräckligt beskrivit dina böcker. De första var dåliga och de senare än värre. Din begäran att få överbevisas av skriften är vad en heretiker vanligtvis begär. Martin, hur kan du anta att du är den enda som förstår skriften? Vill du fälla din dom över så många berömda män och hävda att du vet mer än dem? Jag frågar dig. Svara enkelt och utan hon. Vill du ta tillbaka dina böcker och de irrläror som de innehåller eller inte? Det som följer nu är Luthers berömda svar. Den korta men oöverträffade bekännelsen som han avlägger i Worms. Och jag har skrivit det här, tror jag. Ja. Låt oss säga så här. Eftersom ers majestät och härskapen önskar ett enkelt svar, så vill jag ge ett svar utan horn och tänder. Om jag inte övertygas av vittnesbörd ur skriften och klara förnuftiga argument, Ty jag förlitar mig inte endast på påven eller koncilierna, eftersom det stod fast att de ofta har felat och motsagt sig själv. Så är jag genom de ord i den heliga skrift som jag har anfört överbevisad i mitt samvete och bunden genom Guds ord. Därför kan och vill jag inte ta tillbaka något, eftersom det varken är säkert eller nyttigt att handla samvetet emot. Gud hjälper mig. Amen. Så det är det som står i protokollet. Det innehåller endast den korta formen. Senare upptryck tillfogar orden här står jag kan inte annat. Det är inte helt säkert om de orden är ursprungliga. Ögonvittnen säger ingenting om den, men de längre orden spred väldigt snabbt så att det inom en månad offentliggjordes i tryckt form. Alltså vi såg ju en bild där de längre ord stod på. En teori är att Luther hade talat tyska för lyssnarnas skull. Det är ju de tyska riksdagsledamöterna. Och han blev uppfordrad att upprepa sina ord på latin för protokollet. Källorna säger att han svettades. En vän ropade, ni har gjort tillräckligt. Men Luther gav sitt uttalande på latin till protokollet och lämnade sedan den mörka hallen. Tillbaka i sitt rum utropade han, jag kom igenom, ich bin hindurch. Och vi är också snart hindurch. Friedrich den Wiese sa det efteråt om sin doktor, han är mig alldeles förjärv. Det som följer är, som väntat, ediktet från Worms, följer i maj, Luther och alla hans anhängare förklaras fredlösa. Kurfürsterna var tvungna att förklara sig införstådda med kejsarens beslut. Luther avreser, ni vet att han garanterades fri lejd på hemresan, men med resten är en annan historia. Luther finner skydd på borgen Wartburg, med alla Eisenach. Under 10 månader försvinner Luther ur första ledet, men han arbetar outtröttligt vidare för bekännelsen av Guds ord. Reformationen går inte att stoppa. Gud har fått stenen att rulla. Och vi vet än idag sörjer Gud för att evangeliet inte försummas.